Du håller historien i dina händer. Du för historien mot dess fullbordan. Att även när det stormar i våra egna liv, i den värld som vi befinner oss, så får vi påminna oss om att du som har skapat allt, du bär också allt, du ser också allt, du hör också allt. Och du har full kontroll. Herre, tack för ditt ord. Jag ber att du skulle andas på de ord som jag ska dela nu med din ande. Att du gör oss öppna för vad du vill visa oss idag och framöver. Tack för att du är god. Du vill gemenskap med oss. Och din närvaro är hela skillnaden. Amen. Och ett samtal från våra sponsorer som inleder den här sändningen. Förra veckan inledde Kalle vår predikoserie Valvaka. En predikoserie som föregår och ramar in det val som vi står inför i vårt land. Han utgick från frågan, vad ska jag rösta på? Och det är ju bra att få handgripliga råd när man kommer till kyrkan. Men underrubriken var om kyrkans politik. Och jag tycker att Kalle på ett tydligt sätt slog an tonen vad vi vill säga i den här predikoserien. Han visade bland annat hur kyrkan till sitt väsen är politisk. Utan att för den skull vara partipolitisk. Och att kyrkans uppgift inte främst är att ställa sig frågan vad det är som funkar. Utan vad det är som är sant. Och det är inte alltid det är samma sak. Att kyrkan självklart ska vara en aktiv del i det samhälle som vi lever i. Men samtidigt vara helt på det klara med att kyrkans yttersta lojalitet alltid måste vara Kristus. Och Guds rike. Idag så fortsätter vi serien. Och jag ska utgå ifrån frågan, hur löser vi välfärden? Och det är ju en lagom fråga att gripa sig an en söndag eftermiddag i valtider. Eller vad säger ni? Välfärd hur som helst är ett begrepp som ursprungligen syftar på graden av medborgarnas välmående. Så står det om man söker i Nationalencyklopedin. Svårt ord där. Lyckades nästan. Alltså hur bra medborgarna i ett samhälle mår. Och i den politiska debatten handlar det ofta om sånt som rör vård, skola och omsorg. Det känner ni igen. Alla politiska partier pratar om välfärd. Det är en väldigt central fråga. Man talar om hur man vill att den ska organiseras, hur den ska finansieras. Kort sagt, hur man löser välfärden. Vissa vill privatisera välfärden i högre utsträckning. Låta privata aktörer få ett större handlingsutrymme. Andra vill att välfärden främst ska vara statens angelägenhet. Att den ska vara lika för alla överallt. Det finns de som tycker att välfärden ska finansieras genom att man höjer skatterna. Och andra tycker att ett sätt att lösa finansieringen är att stänga våra gränser. Gemensamt för alla etablerade partier, vågar jag påstå, det är en strävan att den välfärd som samhället erbjuder sina medborgare, hur man nu väljer att definiera medborgare, även det skiljer sig åt mellan partierna. Att den välfärden ska vara så bra och så effektiv som möjligt för den enskilde individen. Men också för samhällsekonomin. Att vi ska få ut så mycket som möjligt utifrån de resurser vi har. Där målet är att lösa välfärden. Och det är självklart det är en god intention. Visst är det det? Att den enskilde medborgaren ska må så bra som möjligt. Och det låter väl jättefint. Finns de som menar att Sverige är ett föregångsland? Att den svenska välfärden är en potentiell exportvara? Något som andra borde se och lära av? Och kanske är det så. Samtidigt som ofrivillig ensamhet är ett skenande samhällsproblem i vår del av världen. där ensamheten har en förmåga att bryta ner oss både fysiskt och psykiskt. Och just psykisk ohälsa är den enskilt vanligaste anledningen till sjukskrivningar idag. Och ett problem som har ökat lavinartat bara de 5 senaste åren. Jag tror det är 1,4 miljoner svenskar som är sjukskrivna med psykisk ohälsa som orsak. Allt detta i ett land som har en välfärd som de flesta andra bara skulle kunna drömma om. Och jag tänker att det visar att det helt enkelt är någonting som fattas. Att det behövs något mer. Och frågan är ju bara vad det är. Om det är mer pengar, om det är mer personal, om det är effektivare arbetssätt. Kanske är det så att ny teknik kan vara en möjlig väg framåt där robotar får utföra vissa av de uppgifter som idag utförs av fysiska personer. Till viss del är vi redan där. Det var en av de saker man samtalade om under Almedalsveckan nu i juli. Och oavsett vad man tycker om just det så är det så verkligheten ser ut. Och så som samtalet går. Men den stora frågan kvarstår ju, hur löser vi välfärden? Och har kyrkan något att tillföra i det? Härom veckan fanns en artikel i kyrkans tidning som hade rubriken "Kyrkan ska leverera mer välfärd". En artikel om hur kyrkan och andra idéburna organisationer, som man kallar det för, skulle kunna vara mer representerade när det gäller den svenska välfärden och vad de olika politiska partierna hade för tankar om det. Vet inte om det är jag som övertolkar eller kanske är överkänslig. Men just det här att leverera välfärd kan jag tycka, det låter rätt cyniskt. Att kyrkan underförstått ska leverera bättre välmående för landets medborgare. Ett rätt stort ansvar. Hur som helst så finns det nästan alltid ett väldigt tydligt för i resonemangen när man talar om välfärd. Att någon gör något för någon annan. Att kyrkan gör något för den som behöver hennes hjälp. Att samhället har olika institutioner som finns till för medborgarna. Och då kanske det är naturligt att man talar om att leverera välfärd, vad vet jag. Jag minns tydligt den första gången som vi bjöd hem en familj som befann sig i asylprocess. Som vid just den här tidpunkten levde som gömda. Jag minns att jag på förhand tyckte att det var rätt utmanande. Hur skulle jag agera? Jag hade inte träffat den här familjen förut. Vad ska jag säga? Alltså, hur ska vi kunna kommunicera? Vi kommer förmodligen inte kunna tala samma språk. Och vad ska vi göra? Jag tyckte helt uppriktigt att det var en rätt jobbig situation. Min lösning på mitt problem, det var att gå all in på maten. Jag skulle visa dem att de var välkomna. Jag skulle göra någonting för dem. Och jag dukade upp en stor grillbuffé som stod redo när de kom. Ansträngde mig verkligen för att vara en god värd. Att se till att alla fick det de ville, att allt blev bra. Och när Sara några timmar senare skjutsade hem familjen så kunde jag känna en viss lättnad faktiskt. Yes! Vi fixade. Och jag överlevde. Jag hade fått finnas till för någon. När Gud talar till oss genom sitt ord så finns det många exempel på hur han gör saker för sin skapelse. För sitt folk, för den enskilda människan. Men när Gud talar till oss så finns det också ett annat ord som är helt avgörande, skulle jag säga. Och som tydligare än något annat vittnar om vem Gud är och hur han är. Jag skulle därför vilja ta med er till Matteus evangeliets första kapitel. Vi ska läsa vers 21-23. Det här är inledningen av det nya testamentet. Och det är en text där ängeln kommer till Josef för att berätta vad det är som är på gång att hända. Vi läser från Matteus 1:21. Det står så här. Maria ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Profeten som nämns är profeten Jesaja. En profet som verkar över ett halvt millennium innan det här utspelar sig. 700-talet före Kristus. Nu skulle hans ord uppfyllas. Det är ängelns budskap. Nu skulle det omöjliga bli möjligt. Gud skulle bli en av oss. Och man ska ge honom namnet Emmanuel. Det betyder Gud med oss. Ett namn på den här tiden var långt mycket mer än bara ett namn. Det berättade om vem den här personen var. Det var en beskrivning av hur den här personen var. Därför är det inget konstigt att i samma text står att barnet ska få namnet Jesus och Emmanuel. Jesus som betyder Herren räddar. För att det var det han skulle göra. Emmanuel, Gud med oss. För att det är den han är. För att han är Gud med oss. Och det där lilla ordet med har en helt avgörande betydelse för hela den kristna kyrkan i alla tider. Den Jesus som hade varit med, som hade varit hos Gud före tidernas begynnelse, som det beskrivs i Johannes evangeliets inledning. Den Gud som hade vandrat med sitt folk genom öknen. Nu skulle han bli människa. Nu skulle han bokstavligt talat bli Gud med oss. Den brittiske teologen Sam Wells har borrat djupt i just detta oerhörda att Gud är med oss. Han gör en tydlig poäng av det faktum att Jesus ju faktiskt spenderade merparten av sitt liv, 90%, sina 30 första levnadsår i den lilla staden Nazaret. Och om det vet vi nästan ingenting. Men, menar Wells, det betyder inte att det här saknade betydelse eller att Gud skulle ha varit overksam under den tiden. Det skulle vara ett slöseri med tid. När han nu har chansen att vara med oss, om man då inte skulle använda den tiden. Men det saknar inte betydelse. Istället så säger just detta något oerhört viktigt om Guds väsen. Att det är ett tydligt uttryck för hur Gud är med oss. Hur han fullt ut delar våra villkor. Hur det fanns ett med före alltings början. Hur han väljer att bli Gud med oss. I och genom Kristus. Och hur han lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. Och just det här ramar in hela Matteusevangeliet. Från det första kapitlet som vi läste om texten där det står att Gud är med oss. Till det allra sista som Jesus säger. Den allra sista meningen i det 28 kapitlet. Där han säger att jag är med er alla dagar till tidens slut. Återigen är det jätteviktigt att understryka att Gud självklart också är för oss. Det blir allra tydligast i Jesu död och uppståndelse, när han gör det som ingen annan förmår. När Guds makt får manifesteras på vackrast tänkbara sätt. När Jesus dör och uppstår för oss. Och det ska vi fortsätta att fira söndag efter söndag genom att fira Herrens måltid tillsammans. Och förundras över det oerhörda som Gud gör för oss. Och självklart ska den glädjen och den förundran fortsätta att inspirera oss att göra goda saker för varandra. För de är just det, goda saker. Men, och det här är viktigt, jag tror att det ryms en djup hemlighet i att låta de goda saker vi gör för varandra vara djupt förankrade i ett med. Att vi i vår egen ofullkomlighet får påminna oss om det revolutionerande i att Gud är med oss. Och att vi på samma sätt uppmuntras att vara med varandra. Jag tror att vi har en tydlig riktning för vad som är kyrkans kallelse. Kyrkan som är kallad att vara en försmak av Guds rike. Det är vi faktiskt. Den lokala församlingen är kallad att vara en försmak av Guds rike. Det rike som bröt fram i och genom Kristus. Och som fortfarande väntar på sin fullbordan. Att utifrån kallelsen att vara en försmak av Guds rike. Vara en plats där hans närvaro får stå i centrum. Där frågan vi ställer oss är. Hur kan vi vara med de som vi möter? Liksom Kristus är med oss. Inte för att vi genom detta kommer att lösa välfärden. Det är inte kyrkans kallelse. Utan för att genom att betona vikten av att vara med dem vi möter. Samtidigt följa Jesu exempel. Han som var och är Gud med oss. Om vi ska gå tillbaka till det här exemplet som jag gav er om familjen som vi bjöd på grillmiddag. Så kan jag konstatera att jag i det fallet hade mitt fulla fokus på att göra något för den familjen. Under de timmar som de var hos oss så var jag där till största delen för dem. Jag tänker att det fanns mycket gott i det. Jag gjorde någonting som jag tyckte var roligt, någonting som jag kunde. Och om inte annat så fick de äta sig mätta. Bara en sån sak. Men det är klart att jag så här i efterhand kan fundera på vad som hade hänt. Om jag exempelvis hade valt att inte göra färdigt allting innan de kom. Om vi faktiskt hade stått där tillsammans med varandra och skurit grönsaker. Hade man dessutom löst den här språkliga barriären. Ja, vad hade hänt? Och vad hade hänt om jag hade lagt lite av den tid som jag nu la på praktiska förberedelser. Att istället fundera över och be för hur de timmar vi skulle vara tillsammans. Hur de skulle kunna få rymma ett tydligt med. Hur vi skulle kunna mötas i ögonhöjd som de människor vi är. Jag tänker att det finns ingen anledning att lasta sig själv för allting jag kunde gjort annorlunda. Det är jättelätt att vara efterklok. Jag tänker att våra liv är en ständigt pågående process. Och vi gör nya insikter hela tiden. Så det är inte det vi låt. Och just i den här familjens fall så fanns det dessutom ett fungerande nätverk med fler personer omkring dem som gjorde att det också fanns ett väldigt tydligt med. Jag minns fortfarande hur Janne Diakon, en pionjär på det här området att möta människor i liknande situationer, hur han senare konstaterade att han nog aldrig under sina år som diakon hade mött en familj som mådde så pass bra som de ändå gjorde utifrån den situation som de befann sig i. Och någonstans anade att det kanske inte var min grillmiddag som var den stora nyckeln i det. Tänker att föräldraskap och familjeliv är andra exempel på Där vi så lätt i vår iver att göra allting rätt lägger stor del av vår energi för att göra saker för våra barn. För dem som vi älskar. Men det kanske viktigaste är att vi också är med varandra. Jag nämnde flera gånger tidigare hur jag för ett antal år sedan fick rådet av min andliga vägledare att vara närvarande förälder. Du är pappa till 3 barn. Det är en av de viktigaste gudstjänsterna i ditt liv just nu. Och hur det har påverkat mig, det är därför jag återkommer till det så ofta. Det är klart jag ställer mig frågan om det jag gör för andra faktiskt söker ett med. Eller om mitt görande för andra, medvetet eller omedvetet, gör att jag distanserar mig från att vara med dem. Jag vet att det så lätt blir så. En kyrka som uteslutande arbetar för andra kommer å ena sidan att bli utarbetad eller rent av bitter förr eller senare, eftersom ingen klarar av att bara ge ut. Men framförallt så kommer hon att bli väldigt ensam, eftersom gemenskap alltid rymmer ett med. Jag med dig och du med mig. Sår mot sår och hud mot hud. Det är samtidigt därför som den text som vi har läst idag är en hoppets text. Som vill uppmuntra oss. En text som vittnar om något annat. Om ett annat rike, om en annan kung. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Han som är med oss alla dagar till tidens slut. Och mer. Att vara med någon annan. Att vara med Gud som är med oss. Det är i allra högsta grad en aktiv handling. Något som jag väljer att göra. Det är bara en annan form av görande. Att som kyrka verka för en välfärd i vidaste bemärkelse där närvaron står i centrum. Där vår uppgift inte är att lösa välfärden utan där vi, precis som Kristus är Gud med oss, får förkroppsliga detta. Låta hans exempel prägla vårt sätt att handla i högre utsträckning. Där vi inser att den tidsålder som vi lever i faktiskt rymmer lidande och död. Så är det. Och det kommer vi inte kunna ändra på. Och det är något vi måste försonas med utan att för den skull acceptera uppenbara orättvisor. Det är i sanning kyrkans uppgift att säga ifrån när vi ser hur någonting är orättfärdigt. Eftersom vi följer sanningen. Men att vi frimodigt får leva i förvissningen om att den Gud som är med oss alla dagar gläds med oss när vi på samma sätt får vara ett folk som vill vara med varandra och med dem som vi möter. Tycker det är så fantastiskt uppmuntrande att som i onsdags få sitta ner och dela tankar med några personer här i Johanneskyrkan. Hur vi ska kunna fördjupa vår diakonala kallelse. Eller vår välfärdskallelse om du så vill. Ett initiativ som har tagits av Annika Karlstein och av Stina Hägglund. Och där vi just den här eftermiddagen var ytterligare 4 personer. Som tillsammans träffades av denna anledning. Och vi funderar på hur vi ännu tydligare kan få vara både med för varandra och för och med dem som vi möter i ännu högre utsträckning. Jag tycker att ett sånt möte inger hopp och är så vackert. Prata gärna med Annika efter gudstjänsten om du vill veta mer. För återigen, att vara med och att arbeta för, det är inte motsatsord. De förutsätter varandra. Men att det finns ett med är helt avgörande. Så hur löser vi välfärden? Jag tänker att det korta svaret är att det gör vi inte. Men när kyrkan med hela sitt väsen visar att Gud är med oss och att vi hans efterföljd vill vara med dem som vi möter, så är jag övertygad om att det får konsekvenser även på det som vi kallar för välfärd. Att en välfärd också i politisk mening som i högre utsträckning förmår att vara med dem som man vänder sig till kommer att vara långt mer framgångsrik, om man nu ska använda ett sånt uttryck, än den välfärd som bara fokuserar på att arbeta för dem som man möter. Återigen, för vår del som kyrka är det inte första hand att söka lösningar som funkar. Det är inte alltid vi kommer kunna se några mätbara resultat. Ta döden som exempel. Hur löser man det? Det gör man inte. Men man kan finnas närvarande i dödens närhet. Man kan finnas med den som på olika sätt drabbas av död. Vår kallelse är att följa Kristus, att göra det som han gjorde. Och om vi ändå skulle försöka skissa på ett svar om frågan om hur vi löser välfärden, det är ändå det som vi har skyltat med här, så att du får med dig någonting, så skulle det rymma ordet närvaro. Att vi är närvarande i allt det som Gud leder oss att göra. Att leva med bönen att Gud ska hjälpa oss att leva i hans närvaro. Att han ska lära oss att vara närvarande i mötet med andra. Jag tror att om det någon gång vi får erfara hur radikalt beroende vi är av Gud, så är det när man ber en sån bön. För det kommer att krävas både mod och tålamod att vara närvarande och stå kvar när det känns som om ingenting händer. När resultaten uteblir. När vi är frestade att ta saken i egna händer och göra något bara för att det ska hända något. För det är så vi har lärt oss att agera. Gud som tveklöst skulle kunna göra allt, alltid för oss, väljer uppenbart många gånger en annan väg. För det är inte alltid som han gör det för oss som vi önskar att han skulle. Det kan vara frustrerande. Det kan vara provocerande. Men det vi kan lita på är att Guds väg är med oss. Han som är med oss. Eller som Niklas Pienso skriver i sin bok 100 dagar med Jesus. Jesu närvaro är det kristna svaret på lidandets frågor. Jesu närvaro är det kristna svaret på lidandets frågor. Han tillägger faktiskt, ja, det är egentligen inte ett svar, utan mer ett inlägg. Och visa någonstans någonting om Gud och vem han är och hur han väljer att agera. Tillbaka till familjen som jag berättat om. Familjen i asylprocess. Som vi bjöd på middag. Jag minns en annan händelse några år senare. Den kväll då familjen tidigare under dagen hade fått beskedet att man hade fått permanent uppehållstillstånd. En kväll av glädje. Alltså, den lättnad man kunde känna i rummet, den kunde man nästan ta på. Jag minns hur pappan, som jag fortfarande inte kunde samtala särskilt mycket med, som vi fortfarande talade olika språk, hur han leende räckte mig en burk med folköl och sa: "Här Samuel, ta Och hur vi där och då var väldigt mycket människor som möttes i ögonhöjd. Jag tror inte att han skulle komma ihåg just den händelsen idag. Det var så mycket annat som han var uppfylld av. Men för mig så har just den där minnesbilden etsat sig fast som en viktig erfarenhet som jag är oerhört tacksam att jag fick göra. En påminnelse om vad det kan innebära att på riktigt vara med varandra. Jag vill avsluta med att läsa några rader ur Margareta Melins bok Vara i bön utan att be om något. Som jag tycker ligger i linje med det jag har försökt belysa idag. Hon skriver så här. För det mesta talar man om bön i betydelsen be om. De flesta texter för bön består helt enkelt av uppmaningar till Gud att ingripa. Verben står i imperativ, i befallande form. Kom, var, gör, ge, hjälp, hör, se, låt, förlåt, förbarma dig. Bön är mer och annat än att be om. Det är temat i Stina Anderssons snart 100-åriga psalm som inleds med orden. Att bedja är ej endast att begära. Att bedja är att komma Gud så nära att han blir livet i vårt eget liv. Att komma Gud så nära, han som är Gud med oss, att han blir livet i vårt eget liv. Det kommer att få konsekvenser för oss som enskilda, för oss som församling och för dem som vi möter. Det är jag helt övertygad om. Så Herre, låt din vilja ske. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du blev som en av oss. Tack för att du delade våra villkor. Tack för att du är med oss. Du var det då, du är det nu och du kommer att vara det i evighet. Herre, hjälp oss att i allt som vi gör, som enskilda och som församling, som del av din kyrka, söka din vilja. Låta ditt hjärta slå i våra liv. Så att vi förmår att göra det som du gjorde för de människor som du mötte när du vandrade ibland oss. Du som var med dem. Hjälp oss att få vara en strimma ljus av det ljus som är du. I de möten som ligger framför oss. Under den vecka som ligger framför. Under dagar som är. Låt din närvaro i ännu högre grad få prägla Johanneskyrkan. Att vi får fortsätta att göra goda saker för varandra. Men att det känns i hela kroppen att den som gör något för mig också är med mig. Att jag på samma sätt får vara med de människor som jag möter. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och jorden så som i himlen.